Ja, var någon som blev glad för snön? Mina barn blev jätteglada. Den ligger kvar, sa de. Ja. Roligt. Och de skulle ha snöbollskrig, sa de. Jag vet inte, hur gick det med det, Albin? Bygg ni ett fort? Okej. Det blir inte så stort, va? Nej. Ja. Funkar texten, eller? 11. Är det inte det datumet? Nej, det är inte. Det är det. Ja, precis. Det gick väldigt fort, kan jag säga. Ja. Härligt. Jag vill också bara be mig i form. Tack, kär Jesus, för att vi får samlas som församling här idag, Herre. Tack att det är inte en vanlig bokklubb eller frimärksamlarförening vi är här, utan vi är Guds församling. Vi är en helig plats där du bor, helig Gud. Tack att du har valt att bo i våra hjärtan, i vår församling genom oss. Tack att du kan manifestera dig här mitt ibland oss, Herre, med all kraft och helighet, Herre. Tack att vi är inte värdiga något av detta, Herre, men du är här ändå, Herre. Tack att du vill detta, Herre. Jag ber att du rör oss idag, Herre Jesus. Du använder de här orden jag har förberett, Herre Jesus, till att tala och vägleda, Herre. Tack för att du är här och att vi kan tro att du kan göra något i våra liv idag. Amen. Jag slängde ihop lite bibeltexter på persiska här så att de har någonting att läsa. Så får ni höra det på svenska när jag läser det. Eller slå upp egna biblar. När det är Alla helgona helgen så uppmanas vi att tänka på de som har dött. Även martyrskap är på agendan. Och det här är ju en fin tradition, tycker jag. Ta en stund, tänka på de som har gått före. Vilka de var och vad de har fått gjort då. Människor betyder ju någonting för oss alla. Och det här med döden och livet efter detta, det är ju någonting som vi har kännedom om genom Guds ord. Jag vill bara kort berätta om en gammal klasskamrat till mig. I grundskolan gick vi tillsammans upp till nian. Uppe i Ljusdal. Och hon, ja, vi blev vän på Facebook för ett tag sedan och jag följde henne lite grann så där, men inte, vi var inte så jättenära vänner så. Anneli hette hon, men så fick man reda på att hon fick cancer och hon har följde det här ett tag. Att hon hade cancer. Sen så fick man se hur han gick igenom massa olika behandlingar. Och det var fram och tillbaka och det var ju tråkigt. Och man bad för henne ibland och sådär och skrev någonting. Men jag vet inte hur det var med hennes tro. Men sen så fick jag reda på här bara för någon vecka sedan att hon hade gått bort. Hon hade dött. Ja, det är ju alltid svårt när någon går bort vad man ska säga. Men jag nämnde något. Jag skrev en grej från Bibeln och försökte liksom lyfta fram det vi har, det hoppet. Vad de skrev på sidan var, ja, nu är hon en ängel och dansar i himlen. Jag tycker att de inte vet mer om vad det handlar om, eller hur? Man tycker det. De har ett hopp om någonting efter, men de förstår inte riktigt. För vi blir ju inte änglar, vet vi ju. Och då känns det bra att kunna försöka få förmedla någonting till dem där. Vad läser vi i Bibeln om döden? Jo, det finns en dubbel utgång. Och det här är ju någonting som kan vara tufft att höra. Men det är liksom en realitet vi inte bara kan vifta bort, utan det finns ett evigt liv nedlagt i människorna. Och vad kommer vi efter döden? De som inte tror går förlorade, kan vi läsa. Jesus säger som att deras liv är slängt på en soptipp, den här Gehenna-soptippen. Det står inte så mycket om helvetet. Men ibland brukar jag tänka lite att det är som en plats dit allt som inte har med Gud att göra kommer. Allt som är ont och otrevligt som finns i människor och i världen. Och då blir det ett helvete, eller hur? Om det samlas där. För till himlen kommer inget sånt. Men himlen kan vi läsa mycket mer om. Och det är ju en ljus plats. Dit man vill komma. Och de som har gått före dit har det fantastiskt bra, vad vi kan förstå. Och det står om en ny jord också. Det står liksom, Gud har liksom planer. Det är inte det här, vi har ibland hört argument omkring himlen att ja, det blir långtråkigt. Tror ni att det blir långtråkigt? Va? Men Gud har ju all fantasi och kreativitet. Jag tror han vet precis hur vi funkar som människor, och vi kommer få en otroligt meningsfull tillvaro, inte bara rulla tummarna. Va? Och det står saker som är svårt att greppa lite. Att ha ny jord, ny himmel, och liksom, när kommer det och när kommer det? Liksom, vi vet inte allt, men det blir bra. Och jag älskar den här texten från Uppenbarelseboken 21. 1-4 så står det så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Och den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himmelen från Gud, som redo som en brud smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människor, och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon, och döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klaga och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Gud har ordnat en ny tillvaro efter det här livet. Där människor får leva i Guds absoluta närhet. Och texten från Uppenbarelseboken, jag tycker den visar sån stor omsorg ifrån Gud. Han liksom tar hand om, det är som att man ser martyrerna nästan, va, har fått lidit och gråtit många tårar, va, och sen får de komma dit och de får bli tröstade av Gud själv. Man säger, nu finns det inget lidande, nu finns det ingen plåga. Nu är du här hos mig, nu får de vara trygga. Va? Och det känns som att det här är en plats av kärlek, va? Eller hur? När man får uppleva Guds kärlek. De som ligger på dödsbädden brukar ofta få en ny insikt om vad som är viktigt i livet. Man hinner tänka. Jag tror allting ställs på sin spets. Oj, jag ska snart dö. Och då börjar saker och ting snurra och man bearbetar saker i huvudet. Och de brukar nämna hur oerhört viktigt det är att ta hand om nära och kära. Eller hur? Någon som håller med? Jag har inte varit med så många gånger, jag har hört lite. Jag tittar lite på Birgitta där och sådana. Vad viktigt det är, va? Att ta hand om dem. Att odla vänskap. Det känner man ofta, vad viktigt det är att vara vänner, att odla det. Att känna skuld över relationer som kanske sköts dåligt. Va? För det var ju det var det här som var viktigt att komma fram till. Va? Och de brukar bedyra sin kärlek till de närmsta. Jag såg ett vittnesbörd av en tjej, hon är 25 år tror jag var. Och hon hade dött. Hon hade alltså dött på riktigt och kommit tillbaka till livet igen. Sånt här är ju väldigt fascinerande att höra om, eftersom det är ju liksom inget, finns ju inget som man liksom, ja, det är intressant att höra om sånt där efter döden grejer. Hon hade en kristen tro i grunden. Men hon gillar parta mest. Ha party. Det var det som var hennes grej. Liksom. Struntade nog i sin tro i stort sett. Tjejen dog på det här ett party. Fick något epilepsianfall eller något. Och hon upplevde att hon var utan en materiell kropp plötsligt. Och hon liksom svävade ovanför, va? Och hon såg liksom hur folk samlades nedanför omkring hennes kropp där. Och hon, det var liksom rätt mörkt omkring. Hon ropade men ingen hörde något. Hon såg inte sig själv liksom. Så, men hon såg ett ljus som var väldigt attraktivt. Och hon började gå ditåt, för hon kunde inte gå någon annanstans. Hon hade inget, det hände liksom, det var det enda hon kunde göra. Så hon gick mot det ljuset. Och det var väldigt härligt. Hon var dragen till det. Hon gick dit och det var en fantastisk känsla att komma in i det ljuset. Det var mycket härligare än någonting annat på jorden, försökte hon beskriva. Och hon togs uppåt och liksom jordklotet. Hon hade liksom tydligen såg tydligen jordklotet. Så det bara försvann och blev som en liten prick. Och samtidigt som hon liksom kom bort ifrån jorden så upplevde hon att allt som hon hade tyckt var viktigt här på jorden, säkert part och allt annat, det bara tappade i betydelse. Det var inte viktigt längre. Det bara liksom försvann bort. Förutom, det var någon person där som hon såg som liksom kom fram i det här. Och hon kände de här, det var människor som hon älskade då. Det var viktigt, kände hon. Men trots den här fantastiska känslan som hon fick uppleva i ljuset så kände hon, nej, jag är inte redo än. Jag är inte klar med livet. Och hon liksom tänkte ut det högt i huvudet på något sätt, beskrev hon det. Och då hörde hon en röst. Och hon visste bara, det här är Guds röst. Det var lite intressant. Hon beskrev det som att rösten var liksom rösternas röst på något sätt. Det var liksom en röst som det var, kändes igen i alla människor. Och sen så var mänskliga röster lite upp och ner så här utifrån den rösten. Ja, hon, ja, jag vet inte hur man upplevde, men hon upplevde det så. Så det här var, hon visste, det här var Gud liksom. Och Gud sa, vill du leva, visa det. Så. Och hon liksom föll tillbaka, så hela vägen ner, kände hon. Och så vaknade hon upp då, och det var uppståndelse där. Men sen tog hon sitt liv och sin tro på allvar. Hon var kristen och hade ett starkt vittnesbörd om det här. Men vad är intressant om det här, allt det här? Jag tycker att alla de olika händelserna berättar om en och samma sak. Om kärlek. Att komma till himlen, det är att komma in i en värld där man blir älskad. Att ligga på dödsbädden och först då förstå vad som är verkligt viktigt. Ja, kärlek. Och det enda den här tjejen upplevde som viktigt när hon togs och stod inför skaparen själv, det var att vara kärlek till de här personerna. Det var det som var viktigt. Allt annat var meningslöst. Det är väl lite det som Paul, den texten har jag inte med här nu, men som Paulus berättar också i första Korinthierbrev 13. Det här med kärlekens lova. Det är ju inget annat, det spelar ingen roll hur mycket vi till och med profeterar eller hur mycket vi håller på. Vi kan till och med offra våra liv som martyrer, står det. Bränna oss själv på bål, står det, va? Det är ju, oj, vilken handling. Men är det inte någon kärlek bakom handlingen? Inget värt. Det handlar om kärlek. Om vi går lite till vad Jesus säger om kärlek här då. Fariseerna vill ju ofta konfronteras med Jesus. Och jag läste på ett ställe att de hade registrerat över 600 lagar och regler. Och de försökte ofta liksom dela in de här i mindre och mer viktiga så här. Ja, du vet hur man kan hålla på. Och nu ber det Jesus att nämna vilken han tycker är den allra viktigaste. Vad är det viktigaste då? Det här, kolla hur många lagar det finns här. Kolla, kolla. Vad är det viktigaste? Och vad säger Jesus då? Vi går till Matteus 22, 34. Jag åker inne på rätt spår här. 22:34. Ja. Går det att läsa för oss? Ja, det gör det bra. Ja. Är någon annan som tycker? Det är bra, ni får lyssna. När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa samlades det. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ, med hela ditt förstånd. Och det här är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du ska älska din nästa som dig själv. Och på de här två buden vilar hela lagen och profeterna. Jesus citerar Mosebok, femte Mosebok 6 och 5 och tredje Mosebok 19 och 18 här. Det här var riktiga bud som de kände till. Och det här var de viktigaste buden av alla enligt Jesus. Därför att om vi lever ut vår kärlek till både Gud och människor, verkligen alltså, tar det på allvar, ja, då uppfyller vi alla lagar. Inte det häftigt? Ska vi ge något exempel eller? Ja, men till exempel om eftersom jag älskar Daniel här nere då, så skulle jag aldrig få för mig att stjäla hans gitarr, eller hur? Jag skulle inte vilja stjäla Daniel, alltså, det vill man inte göra mot någon man älskar. Och eftersom jag inte gör det så uppfyller jag ju budet du ska inte stjäla, eller hur? Det är ju rätt enkelt egentligen. Och eftersom jag älskar Gud så vill jag inte synda, eller hur? Man gör alltså det som är rätt och man gör det som är Guds vilja genom kärlek. Jag vill läsa dubbla kärleksbudet igen. Vi läser Lukas 10:25-37. Och nu är det en laglärd som vill sätta honom på prov. Han reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Nu är en annan fråga här, eller hur? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Då svarade han: Du ska älska Herren din Gud och hela ditt hjärta och hela din själ, med all din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt, gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? Och på den frågan svarar Jesus: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma på samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Och han gick fram, hällde olja och vin på såren och förband dem, och sedan lyfte han upp honom på sin åsna. Han förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Och nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: Sköt om honom, och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilka av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visar honom barmhärtighet. Och då sa Jesus: Gå du och gör som han. Den laglärde, han undrar ju egentligen hur man blir frälst egentligen, kan man ju säga. Alltså, hur får man evigt liv? Vilken fråga. Hur får man evigt liv? Och då nämner Jesus det dubbla kärleksbudet. Han sa inte, ja men tro på mig, jag är vägen och livet. Det sa han inte till den här mannen. Utan... Men det dubbla kärleksbudet, finns det frälsning i det? Ja, man tänker efter lite faktiskt. För att älskar man verkligen Gud, ja men då tror man på honom och på allt han är och vill, va? Eller hur? Och även på Jesus. Så frälsning finns ju i det här. Eftersom man måste ju tro på någon man älskar. Det är liksom första steg. Man kan ju inte älska någon man inte ens ser eller tror eller någonting på. Så det är en troshandling. Att älska Gud. Men sen förklarar Jesus vad det innebär att älska sin nästa genom att ge ett exempel. Och jag lägger lite fokus på det här idag. Att älska vår nästa. Om vi går till 1 Johannes 4, 7-8. Står det 4, vers 7-8. Så står det så här, Johannes är ju bra att skriva om kärlek, han kan det. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Alltså Gud är inte bara en kärleksfull Gud. Det kan man ju säga, Gud, ja, han är så kärleksfull. Nej, Gud är kärlek i sitt väsen. Och det här, går man vidare i det här djupare så betyder det att Gud måste vara treenig. Men det är en annan grej. Eller hur? Ni känner till det? Ja. Den som älskar är alltså född av Gud och känner Gud. Älskar man alltså inte, ja men då har man ju inte fattat något egentligen om vem Gud är. Då spelar man på en annan plan. En helt annan fotbollsplan spelar man på än på den Gud är på. Jag vet inte vad det är för match man håller på med då alltså. Man har inte med Guds lag att göra om man inte förstår att det handlar om kärlek. Men kära syster och kära bror, om du älskar dina syskon, då är du född av Gud. Född av Gud är. All riktig kärlek har sitt ursprung i Gud själv. Kan vi förstå. Det är faktiskt rätt intressant att tänka på. All kärlek har sitt ursprung i Gud. Det är därför jag predikar om det här idag. För kärlek, det ligger liksom inte på andra plats på Guds lista av vad saker som är viktiga, utan högst upp. Det är det absolut viktigaste som finns. Prioritet 1 på Guds agenda. Kärlek är ingenting som någon kristen liksom kan. Ja, men det där är lite flummigt, det där struntar vi. Nej, det här är jätteviktigt. Det här är liv och död. Det här är prioritet 1 för Gud Fader i himlen. Och då ska det vara något viktigt för oss med. Därför är det otroligt viktigt för oss att verkligen förstå det här. Och kanske inte ens bara förstå, utan även sträva efter det här. Med allt vad vi kan. Med all kraft. Okej, du behöver inte sträva efter det om du är fullkomlig kärlek. Redan. Är det någon som är det? Nej, okej. Ingen är Gud här, okej. Men då kan vi alltid sträva lite mer, eller hur? Det är en god strävan, eller hur? Och det är en härlig strävan att få älska varandra mer. Jag blir så glad att det är det här som ligger överst. Att inte göra rent toaletter eller någonting. Förstår ni? Det är en bra grej, va? Eller, ja, det var ett dåligt exempel. Men kärlek, det är det som är bäst för Gud. Och det är det vi ska sträva efter. Men Det är ju så med allt i livet. Om man ska klara ett prov, Marcus, gör man det utan att plugga eller?
Oftast inte.
Oftast inte, nej. Vissa har lättare och andra, ja. Alltså, man behöver plugga för att bli bra på något. Om man ska bli riktigt bra, då ska man plugga. I alla fall så man vet att man kan det man ska kunna, va? Alltså, känner du att du har dålig kondis? Kan man sitta still då, Daniel?
Nej, det blir svårt.
Nej, vad ska man göra för att man ska få bättre kondis då?
Höja pulsen?
På något sätt, ja. Nu kan man snart åka skidor till exempel. Det kan man göra. Det är bra för kondisen. Då får du bättre kondis om du kör hårt i skidspåren. Vad kan vi mer? Ja, om vi ska fixa i trädgården, höll jag på att säga. Nej, det kanske är ett dåligt exempel idag. Ta bort snön. Eller, det var ett dåligt exempel. Om man ska bli bättre, då måste man kämpa lite, eller hur? Om du ska bli starkare måste du träna. Då kan man inte ligga på soffan. Utanför bekvämlighetszonen. Ja, bra Henrik. Så är det. Men kan man träna i att bli bättre på att älska folk? Tror du det? Kanske inte vanliga tankar, men Yvonne nickar den i alla fall. Om jag nickar, ja. Det är fler som nickar. Jo, men jag tror det. Jag tror det. Och det här måste ju vara viktigt för oss att försöka bli lite bättre på, eftersom det är så otroligt viktigt för Gud. Precis. Ja, men så enkelt. Bjuder man honom på fika så blir de sedda. Ja. Man tar hand om någon människa på det sättet. Helt klart. Så. I Jesu exempel så är det en samarier som hjälper den slagne mannen. Och det här är ju ett rent praktiskt exempel. Eller hur? Väldigt tydligt. Han ligger där och blöder, han hjälper honom. Det här visar ju konkret handfast hjälp. Empati, medkännande med en annan situation. Det är kärlek, säger Jesus. I första Korinthierbrevet 13:4 så läser vi också lite om hur kärlek är. Hela det kapitlet är ju fantastiskt bra. Och där står det att kärlek är tålmodig och god. Kärlek är inte stridslysten. Kärlek är inte skrytsam, inte uppblåst. Den är inte utmanande, den är inte självisk. Den brusar inte upp, den vill inte någon något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Om man tar sanningen till exempel, så kan ju det svida ibland med sanningen. Det är ju så. Det är inte alltid lätt med sanningen. Ibland är den jobbig. Men i en kärleksfull miljö så kan man ta det. Då klarar man av det, tror jag. Om man kanske får tillåtelse att gråta en skvätt. Om man kan be om förlåtelse och få förlåtelse, så kan man klara sanningen också. Hur är en kärleksfull miljö då? Ja, den är vänlig. Man kan vara sig själv där, eller hur? Man kan känna, här kan jag vara. Man känner sig trygg. Folk förstår en. Folk ser en. Man bryr sig om en. Man blir uppmuntrad. Den är gästfri och generös. Jag tror man är glad i en kärleksfull miljö. Man har nära till skratt. Man känner sig välkommen när man kommer till den, och man känner sig stärkt när man går ifrån den. Det är en kärleksfull miljö. En kärleksfull församlingsmiljö. I en sån så får alla personligheter och gåvor plats. Ingen är för mer än någon. Jag ska läsa den här texten också, men jag är snart klar här nu med predikan. I första Korinthierbrevet 12 och 12. 12 och 12. Så står det om den här kroppen, vad som församlingen liknas om. Vi är ju en kropp tillsammans. Och den hålls faktiskt ihop i kärlek. Varje kroppsdel står på ett ställe. Det tycker jag är väldigt fint sagt. Hopfogad av kärlek. Då står det så här. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi judar eller greker, slavar eller fri, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Och om foten säger, ja men jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen, ja men så hör den lika fullt till kroppen. Om örat säger, jag har inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat, nej, och om vad var jag nu här? Med många öron här. Om örat säger jag inte. Om hela kroppen var öga, där, vad blev det då av hörseln? Och om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den platsen i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat säger inte till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Jag tycker det här är väldigt fin text om hur alla hör ihop. Det är inte alltid man begriper det själv, och det är inte alltid alla begriper att alla hänger ihop. Hänger med. Om till exempel en person har till exempel gåvan att leda lovsång, då kan ju liksom ingen annan i församlingen mena, nej men jag behöver dig inte. Eller hur? I en kärleksfull församlingsmiljö så blir man uppmuntrad att använda sin gåva. Hur liten eller hur stor den än är. Speciellt ni som har varit med längre i en församling har en viktig uppgift att uppmuntra de nyare och yngre så att de vågar komma fram. Våga ta steget. Det tror jag är viktigt. Vi kan alltid öva oss i att bli ännu bättre på kärlek, som vi var inne på här. Och då kan jag komma med lite träningstips här. Jag tror säkert ni som tränar olika saker kan visa olika sorts träningstips här framme. Daniel har säkert några tips han skulle kunna ge. Och säkert andra också. Men träna kärlek. Och fika är faktiskt en punkt. Så det är bra träningstips tycker jag när det gäller kärlek. Man kan ju också, det kan vara att man säger till någon som man har, som är nära, och någon man älskar, att ja men du vet väl om jag älskar dig. Säg det. Ibland är vi lite blyga med de här orden, men jag älskar dig. Säg det någon gång. Det kan betyda jättemycket. Man kan säga uppmuntrande. Något uppmuntrande till någon. Öva sig att göra det. Man kanske inte är någon som gör det jätteofta. Gör det ändå. Säg något schysst till någon bara. Det är jättebra. Eller skicka ett meddelande till någon. Något uppmuntrande meddelande, bara sådär spontant. Det kan göra en persons dag liksom. Och Gud kan använda den när man försöker vara kärleksfull till att lyfta andra människor. Trösta någon som är ledsen. Samma sätt. Det kan vara att våga ställa frågan, hur har du det egentligen? Eller hur? Hur har du det egentligen? Och våga stanna kvar och lyssna på det svaret. Och liksom vara med där och fråga, vad kan jag göra för dig? Man kan nog lyfta av någons bördor skulle jag tro. Genom att samtala, lyssna och samtala med någon person. Hjälpa det. Gå in för att jag ska försöka hjälpa den här personen att må bättre. Det är kärlek. Rent praktiskt, hjälpa någon. Bra övningar det här. Man kan skratta tillsammans. Det är bra. Det bryter ner mycket. Man kan öva sig att vara glad för någon annans framgång. Det är inte alltid vi är där. Ibland blir vi ju... Ibland kan man... Nej, va? Går det bra för den personen? Ja, man blir... Jag ska inte ta något exempel. Var glad för annans framgång. Det är bra. Då är man generös. Och att vi uppmuntrar minsta lilla ambition att tjäna Gud. Det är ju jätteviktigt. Minsta lilla försök att använda andens gåvor. Ska uppmuntras. Alla gåvor. Ja, ni kan säkert komma på jättemånga bra saker här. Som inte jag tagit med. Men vår församling, jag upplever att vi har många bitar rätt när det gäller kärlek. Ofta, vi pratar om det i vår hemgrupp också. När man kommer till församling så känner man sig ofta välkommen här. Det är bra. Jättebra. Man blir välkomnad. Folk ser en här. Så det är vi bra på i vår församling. Men låt oss bli ännu bättre. På alla gå ett steg till. Va? Kämpa för det här. Därför att kärlek är attraktivt. Det är otroligt attraktivt. Alla vill bli älskade. Och då kommer man hit. Då vill man vara med oss. Det är något som alla vill ha. Och för att Gud i sitt väsen är kärlek. Så är det också någonting oerhört viktigt. Det sista jag vill säga står i första Korinthierbrevet 13:13. Där står det så här. När liksom Paulus har gått igenom hela Korinthierbrevet 13 så säger han till sist, det här kan ni säkert utan till. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Amen.